stor allsångsälskare.
Min pappa brukade spela här när jag var liten, trumpet. Och min faster jobbade här, och alla pappas ex. Så att det här har verkligen varit min stor del av min uppväxt, att sitta i publiken.
Ratana bjussade också generöst radion på info om vilken allsångslåt hon valt.
Är det hemligt?
Säg det till mig.
Okej, är du beredd? När vindarna viskar mitt namn, Roger Pontare.
Ja, ni vet vad ni hörde det först. Reporter här var Felix Österpersonne. Så har vi en väderprognos. Imorgon får Götaland och Västra Svealand växlande molnighet och mest uppehåll. Över Östra Svealand och Södra Norrland mycket moln och regn rör sig långsamt åt nordost. Över Norra Norrland mulnar det söderifrån och det kommer regn i fjällen med inslag av snö. Det blir från runt 10 till 15 grader i söder till mellan 0 och 13 grader i norr. Och den väderprognosen får avsluta kvart i fem ekot denna tisdag. Producent var Emil Östman.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme.
Först Los Angeles, efter fyra dygn av protester. Nu mobiliserar Donald Trump militären.
Och sen om Ekots avslöjande idag om mejlet från förre Turkiet-ambassadören Mikael Sahlin.
Ja, han ska ha legat bakom gripandet av en toppdiplomat och en svensk kurdisk företrädare. Mikael Sahlin, han är med oss direkt om ungefär 10 minuter.
Och så Katarina Gunnarssons reportageserie från Eskilstuna.
Och så hinner vi med SVT och cyberattackerna och Iraks flygplats i Mosul som öppnar igen idag.
Helena Groll och Helene Benno här.
Dramatiska scener i Los Angeles, hör ni här, där protesterna nu går in på fjärde dygnet och som riktas mot migrationsmyndigheterna ICE och deras räder i framförallt latinodominerade områden.
Och där nu president Donald Trump alltså beordrat in nationalgardet och nu också mobiliserar militären. 700 marinkårssoldater skickas till Los Angeles.
Roger Wilson, vår USA-korrespondent. Det är tidig morgon i Los Angeles, fjärde dygnet. Hur vill du beskriva läget nu?
Ja, Los Angeles vaknar upp till ännu en morgon där området downtown är märkt av protesterna. Rent bokstavligt talat, det är graffiti och slagord målade på nästan alla väggar i de här kvarteren där de sista uppgörelserna mellan demonstranter och polis har skett, inträffade sent igår kväll. Runt hörnet här så står det en man och målar över slagorden. Det är en arbetsuppgift som han får utföra varje morgon numera. Men det var lite lugnare trots allt igår. Lite mindre demonstranter utanför den federala byggnaden. Men jag hörde polissirener och polishelikoptrar långt in på natten.
700 marinkårssoldater skickar alltså president Trump. Hur motiverar han det?
Ja, från början var ju signalerna att de här marinkårssoldaterna skulle fungera som en slags överlappning i väntan på att alla medlemmar av nationalgardet som Donald Trump skickat hit skulle anlända. Men nu tycker jag det talas lite mindre om det. Det är mycket möjligt att de kanske får stanna kvar. Tanken med både nationalgardets närvaro och den militära närvaron, det är ju att man ska skydda de federala byggnaderna och man ska också se till så att de federalt anställda på migrationsmyndigheten ska kunna utföra sitt arbete, vilket alltså är att gripa papperslösa som sen ska deporteras. De dramatiska scenerna, om de inte sker direkt utanför den federala byggnaden, de dramatiska scenerna mellan polis och demonstranter, det är främst Los Angeles-polisen, eller helt och hållet Los Angeles-polisen och poliser från närliggande områden som sköter det arbetet. Så man har inte satt in nationalgardet i stor utsträckning mot själva demonstrationerna.
Men ändå, du träffade en demonstrant som inte skrädde orden när han kommenterade just nationalgardets närvaro.
They need to get the fuck out of here. I mean, made in USA doesn't mean made by Americans. We rely on these people every day. We exploit them every day. It's fucked up. Let them go. I got employees. I got friends that are undocumented. I mean, they're not going after just criminals.
But aren't there a risk, you know, that there's going to be more violence here?
That's what they want. That's what they want. Unfortunately, that's what they're going to get.
Roger Wilson, vad är de säger här?
Ja, den här mannen som jag pratade med och som hade munskydd på sig, det kanske därför det låter lite speciellt när han pratar. Ja, han sa att han bara ville att nationalgardet ska dra härifrån. Att, han talade om att saker som är framställda i USA inte nödvändigtvis är framställda av amerikaner. Att en stor del av arbetsstyrkan, framförallt här nere i Los Angeles och i Kalifornien, består av papperslösa migranter, han har själv anställda vänner som är det. Och jag tror det är därför också som den här frågan är så laddad, framförallt här i Los Angeles. Papperslösa migranter, det är personer som folk känner eller arbetar med eller har anställda. Det är ingenting som är främmande här i en del av landet. Alltså i Los Angeles räknar med att ungefär hälften har bakgrund i Latinamerika och kanske så många som en tredjedel är utlandsfödda.
Säger Roger Wilson som alltså är på plats i Los Angeles. Mm.
Och med oss nu också Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Ja, 4 dygn av protester där presidenten nu har kallat in både nationalgardet och marinkårssoldater. Hur anmärkningsvärt är det här, tycker du?
Det är anmärkningsvärt att dels att han har federaliserat det kaliforniska nationalgardet, men ännu mer att han kallar in den federala armén med marinkårssoldater ska komma in på Los Angeles gator.
Men just det att presidenten kallar in militären då som sätts in mot landets egna invånare, vad krävs för att han ska kunna göra det?
Ja, det är mycket omdiskuterat. Det finns en lag som antogs efter det amerikanska inbördeskriget som förbjuder amerikansk federal militär att sättas in för att hålla ordning inom landet. Det är mycket ordnat och det kan under bara väldigt exceptionella omständigheter ska det kunna ske. Och det kommer bli om vi faktiskt får se marinkårssoldater, federala marinkårssoldater marschera på Los Angeles gator, kommer det bli mycket omdiskuterat och omtvistat och kontroversiellt. Ja.
Vad skulle det betyda, tror du, att se marinkårssoldater på Los Angeles gator?
Ja, det betyder ju att man säger att de ordinarie styrkorna som ska upprätthålla ordningen, det vill säga de lokala polismyndigheterna, vi hörde Roger säga att det var mest sådana som han hade sett i Los Angeles, det är de som ska hålla ordning på vad som händer på gator och torg, så att säga. Och det betyder att, och det säger ju Los Angeles polischef själv, att vi klarar av det här, och guvernören i Los Angeles säger, eller i Kalifornien, säger att de här styrkorna behövs inte. Vi behöver inte den federala regeringen komma in här och hjälpa oss eller ta över.
Mm. Donald Trump har ju också hänvisat till en lagregel som inte har tillämpats sedan 1965. Vi har kommit tillbaka till det i vår rapportering också. Vad var det som hände då? Ska vi bara påminna om det?
Det har ju, alltså den här federaliseringen av nationalgardet har ju använts för att skydda befolkning ibland när det har varit väldigt hårda strider. Presidenter har till exempel under medborgarrättstiden så kunde nationalgardet federaliseras för att skydda till exempel svarta studenter som skulle antas vid universitet och se till att de kunde antas vid universitet. På det sättet har den också använts, så att säga.
Mm. Du, och det var ju då Lyndon Johnson i Alabama som han var president och som gav order om att försvara svarta demonstranter mot Alabamas poliskår. Finns det något annat om du tittar tillbaka i historien som går att jämföra med det som händer nu, tycker du?
Ja, det har alltid funnits turbulens i USA, mycket demonstrationer och mycket konflikt över kring vissa områden. I Kalifornien så finns ju till exempel Rodney King, den svarta bilisten Rodney King som blev misshandlad på Los Angeles motorvägar, de enorma upplopp och uppror som följde på det. Vi kommer ihåg mordet på George Floyd i Minneapolis som också ledde till väldigt stora demonstrationer, väldigt starka känslor. Mycket av det här rör frågor om etnicitet och ras, och nu har vi ju igen i Kalifornien här försöka deportera. Det som ligger i grunden till det här är att man vill deportera de papperslösa immigranterna som finns i Los Angeles och som spelar en väldigt stor roll för den lokala ekonomin i södra Kalifornien. Mm.
Säger Dag Blank, alltså professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
Och Roger Wilson, du är alltså i Los Angeles, guvernören där i Kalifornien, Gavin Newsom. Han menar ju att det som sker är olagligt. Vad tänker han göra nu?
Ja, han har redan aviserat att han ska gå till domstol när det gällde de första 2000 ur nationalgardet som då placerades här eller beordrades hit mot hans vilja. Och han har sagt att han har tänkt göra någonting liknande med militärinsatsen. Och det här har utvecklats till ett ordkrig mellan Donald Trump och Gavin Newsom. Newsom, som tidigare varit väldigt kritisk till Trump, har hållit tillbaka lite efter bränderna här i Los Angeles i januari. Beroende av federalt stöd och stöd av Trump-administrationen har gjort att han har hållit en ganska låg profil. Den låga profilen är definitivt borta nu, och nu är det en full konflikt mellan Kaliforniens ledande politiker och Trump-administrationen.
Och det här missnöjet då som man ser på Los Angeles gator, det har spridit sig runt om i USA också.
Ja, vi har sett demonstrationer bland annat i New York, vi har sett i Texas där flera blev gripna av polisen. Det är ju en fråga som inte bara berör Kalifornien eller Los Angeles. De här deportationerna sker över hela landet. Trump-administrationens mål är att 3000 personer om dagen ska skickas ut ur USA. Och Trump har ju också sagt att hans order kring nationalgardet är formulerad så att den också kan användas på andra platser där migrationsmyndigheten inte kan utföra sitt arbete enligt Trump-administrationen.
Säger Roger Wilson, korrespondent på plats i Los Angeles. Och vi hörde också Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
Och då här i studio 1 till Ekots avslöjande idag om att ett mejl från den tidigare Turkietambassadören Mikael Sahlin om Turkiet och den svenska NATO-processen spelar en viktig roll i Säpo-utredningen.
Och det handlar om, det är fallet med UD-diplomaten och den svensk-kurdiska företrädaren som är misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Strax ska vi höra Mikael Sahlin själv, men först Daniel Löman, en av reportrarna bakom granskningen. Ska vi bara göra klart först så alla hänger med? Det var ju flera diplomater som greps i samma veva i mitten av maj. Så vad handlar det här om?
Ja, det kan vara lite svårt att hänga med här. Men det var alltså en diplomat som greps misstänkt för spioneri och sen tragiskt avled. Det är ett annat ärende som inte är kopplat till den här granskningen. Det ärende som vi berättar om nu, det gäller en UD-diplomat som varit Sveriges speciella sändebud i Mellanöstern och en kurdisk politiker som är svensk företrädare för det kurdiska självstyret i Syrien. Och de är personer som känner varandra och haft mycket med varandra att göra i sina jobb. I oktober förra året, 2024, då, så nåddes säkerhetspolisen, som det heter, av uppgifter som gjorde att den här diplomaten då skulle ha röjt hemliga uppgifter till obehörig, som det heter, sannolikt då till den här svensk-kurdiske politiken. Och att om de här uppgifterna röjs till främmande makt så kan det enligt misstankarna då skada Sveriges säkerhet. Och i år, den 11 maj, då greps de här personerna. De försattes ganska snabbt på fri fot, men de är fortsatt misstänkta för det som heter grov obehörig befattning med allmän uppgift. Och det är den lägre misstankegraden och de nekar till brott.
Och det här mejlet då, vad är det ni berättar om det?
Det är ett mejl som enligt våra källor då är väldigt viktigt i den här utredningen. Det ska vara ett mejl från den tidigare Turkietambassadören Mikael Sahlin och som den brottsmisstänkte UD-diplomaten då misstänkt har förmedlat till den svensk-kurdiske politiken.
Och vad innehåller det?
Ja, det här mejlet ska ha skrivits under den här tiden, den känsliga tiden då Sverige förhandlade med Turkiet om NATO-medlemskap. Och det ska handla om just Turkiet och de här NATO-förhandlingarna. Men för att något brottsligt ska ha skett här då måste åklagaren också bevisa att det här rör sig om hemlig information som om den röjs då skulle skada Sveriges säkerhet till exempel. Om det skulle röra sig om information från helt öppna källor så det är inte sannolikt att det här är något brottsligt att dela med sig av någon sån information till någon utomstående.
Daniel Öhman som är en av reporterna bakom den här granskningen.
Mm. Och då har vi med oss Mikael Sahlin, tidigare Turkiet-ambassadör. Välkommen till Studio 1.
Tackar, tackar.
Ja, vad tänkte du när du fick den här informationen om det här mejlet?
Ja, du, jag blev, som jag har sagt tidigare idag, extremt häpen. Det är för mig en mycket ovanlig liksom, sammanhang att förekomma i offentlighet med. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt förvånad över detta och undrar, så, vad är alltså, kan det vara som man menar att jag skulle ha skrivit som via förlängning då på det här sättet skulle uppfattas som brottsligt på något sätt. Alla som känner mig vet att jag har inte tillgång till några hemliga uppgifter. Så vad kan det då vara som ändå uppfattas som brottsligt på något sätt när det lämnas vidare i en diskussion som då liksom nu är en stor diskussion som handlar om allt möjligt och som berör alla möjliga personer i Sverige, olika think tank miljöer, UD, internationella organisationer etc. etc. Så att det förbluffar mig faktiskt. Så vad kan det vara?
Ja, så du har inte klart för dig vad det är för mejl som det handlar om här?
Jag har inte klart för mig vad det är för ett mejl som det handlar om. Det förstärker liksom häpnaden över detta. Liksom, vad i all sin dag är det då man har fått tag på? Jag vet inte.
För enligt Ekots granskning så ska ju det här mejlet från dig ha spelat en viktig roll i utredningen och det ska då ha förmedlats av den UD-diplomaten till den svensk-kurdiske företrädaren. Hade du tillgång till hemlig information då hösten 2022?
Absolut inte. Det är att jag har varit borta från UD pensionär sedan oherrans massa år så att det var väldigt länge sedan jag hade tillgång till hemliga uppgifter.
Men du har ändå varit ambassadör i Turkiet och det kan ju finnas möjlighet att du hade tillgång till information som kanske du inte kunde inse att det var hemlig information.
Nej, du frågar nu på ett sätt som innebär att ska jag svara på vad kan ändå ha varit hemligt och så här. Nej, jag har inte haft tillgång till någon hemlig uppgift. Alltså det här är ju en akademisk eller en think tank diskussion som har förekommit väldigt länge där jag har varit aktiv, men många andra med mig. Och vad som det skulle kunna handla om i just det här fallet, jag förstår det bara inte.
Vad, med din kunskap, vad skulle kunna ha varit känsligt under den här perioden hösten 2022?
Nu tvingar du mig att spekulera lite grann när du frågar på det här sättet. Och redan det är lite lustigt. Men okej då. Vad skulle kunna vara känsligt? Ja, känsligt och känsligt. Här hade vi då en ny regering den hösten som hade tagit över det här ärendet från företrädare regeringen. Det hade varit Madridmötet. Det fanns ett avtal mellan Sverige, Finland och Turkiet om som då Erdogan uttalade när han avslutade det här mötet, alltså NATOs toppmöte i Madrid, talade om att sen så var det inte bara att skriva ett avtal utan det skulle implementeras också. Och så nämner han att 73 personer borde utlämnas från Sverige därför att de anses vara då terrorstämplade av Turkiet. Och i det här läget så handlade det om att Sverige av det här skälet, nämligen att vi nu hade den här frågan uppe och den nya regeringen hade prioriterat det här med NATO. Och så handlade det då i den diskussionen vad tvingas vi gå med på nu för att Turkiet ska släppa sitt veto. Det var ett ungerskt veto sen så småningom också, men det var alltid lite mysko vad ungrarna hade varit ute efter. Så att det handlar ju om det och sen handlar det också om frågor som gällde, är det egentligen det här som turkarna är ute efter? Är det istället kanske mera att använda svensk och finsk sårbarhet i det här läget för att sätta press på andra NATO-länder, till exempel USA? Och då hade vi den här frågan om F-16-plan kanske istället. Så var det som de var ute efter. Det var en ganska bred diskussion i ett väldigt osäkert läge. Mm.
Hur ser du på att svenska myndigheter ändå gör den bedömningen idag då att det skulle handla om så pass känslig information?
Ja, det är ytterst märkligt om man idag bedömer det som det handlade om då, alltså 2,5 år senare eller tidigare alltså, om det på något sätt skulle ha gjort någonting som då var öppet, vilket det var, eftersom det var, om det nu kommer från mig, jag har ju bara er uppgifter om att det här det handlar om. Att det på något sätt skulle retroaktivt göras en omvärdering av sånt, det vore ytterst märkligt det också.
Har du själv varit i kontakt med UD idag om det här mejlet efter Ekots rapportering?
Du, om vilka personer och institutioner som jag har haft kontakt med? Nej, jag sitter på landet och sköter mina blommor. Jag har inte haft kontakt med UD. Jag svarar på det eftersom du frågar om det. Men även det är lite konstigt. Varför ska jag svara på vilka jag har haft kontakt med? Det här är en fråga som bara finns i min värld eftersom Ekot har den här uppgiften. Någon annan källa har inte jag till kunskap om vad det hela handlar om.
Du har all rätt att avstå från att svara på frågan också, ska jag säga.
Mikael, ja, det är klart jag.
Ja. Mikael Sahlin, tidigare Turkiet-ambassadör, tack för att du var med här hos oss i studiet i eftermiddag.
Och där hörde vi alltså vad Mikael Sahlin hade att säga. Daniel Öhman, du som är en av reporterna bakom den här granskningen. Vilka reaktioner har ni annars sett under dagen på det här?
Ja, men vi har pratat med flera personer som jobbat på UD, regeringskansliet och jobbat med NATO-förhandlingarna under den här tiden. Och de minns alla att Mikael Sahlin var frikostig med att dela med sig av information, analyser och råd under den här tiden. Men de säger, i alla fall de vi har lyckats nå, då säger, precis som han själv säger, att det aldrig rörde sig om någon hemlig information som skulle vara speciellt känslig. Det går inte att utesluta att så har skett. Det kan ju också. Det går inte heller att utesluta att det har gjorts en felaktig bedömning på utrikesdepartementet där och då, att någon tjänsteman som har tagit emot det här mejlet har diariefört det och sagt att det här är ett känsligt mejl och satt en hemlig stämpel på det. Det betyder ju inte att det då är hemliga uppgifter om de har gjort ett fel där. Eller att säkerhetspolisen för den delen tittat på det här mejlet, sett att det fanns hos den här kurdiska företrädaren och tänkt att det här verkar känsligt, det kan nog vara brottsligt, men att det sen visar sig vara fel. Vi ska liksom vara klara på att det här handlar om en skälig misstanke, det är en lägre misstankegraden. Jag ska också säga att vi har liksom frågat åklagaren om det här och han vill inte kommentera.
Men finns det skäl att tro att Turkiet skulle vilja sätta dit just de här två personerna som det handlar om?
Att Turkiet skulle vilja göra det? Ja, det har ju spekulerats i att det skulle funnits någon slags uppgörelse då med Turkiet för att vi istället för att få loss Joakim Medin. Det här har inte vi kunnat bekräfta att det skulle finnas en sån uppgörelse. Men med det sagt, alltså de här personerna var personer som Turkiet hade skäl att ogilla. Den här kurdiska representanten är knuten till PYD som är nära PKK och han har haft mycket kontakt med den här UD-diplomaten om att till exempel varit väldigt aktiv att få hem de så kallade IS-barnen. Så Turkiet gillade nog inte de här personerna. Men därifrån till steget att säga att de har agerat, det vet vi inte.
Daniel Öhman, en av Ekots reportrar som ligger bakom den här granskningen om fallet med UD-diplomaten och den svensk-kurdiska företrädaren som är misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Och tidigare hörde ni också då Mikael Sahlin, tidigare Turkiet-ambassadör.
Studio 1 är det här och idag så fortsätter vi vår serie om den höga arbetslösheten i Eskilstuna.
Ja, för igår hörde ni ju om hur långtidsarbetslösa inte får jobb i det stora lagerområdet. Och idag handlar det om den grupp som står allra längst från arbetsmarknaden.
Vår reporter Katarina Gunnarsson besökte Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.
Jag jobbar i projekt där vi jobbar just med den här målgruppen. De som är långtidsarbetslösa minst 12 månader, men de allra flesta har mycket, mycket längre arbetslöshet bakom sig. Personerna, de har gett upp. Man har varit länge i Sverige. Jag har varit på praktik och jag har gått på SFI. Jag hade kanske ett jobb genom kommunen något år och sen blir det inget mer. Så många är uppgivna och då gäller det för oss att peppa och till att fortsätta söka jobb.
Victoria Löberg leder ett projekt på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Hennes uppgift är att få den allra svåraste gruppen i arbete. De som i debatten omnämns som de som står allra längst från arbetsmarknaden. De vi möter här har ofta bott i Sverige i 10-20 år. De har erbjudits många olika insatser men hoppat av sina praktikplatser, berättar Victoria. En av dem som ingår i gruppen är långtidsarbetslösa Ali. Han har under 16 år i Sverige hoppat av 7 olika praktikplatser och flera SFI-kurser. Och han har haft 2 egna speciella coacher. Ändå har han hela tiden återgått till långtidsarbetslöshet. Varför? Jag möter Ali med en tolk i ett kalt rum på Arbetsförmedlingen.
Hur länge har du varit i Sverige?
16 år.
Vilka jobb har du sökt i Sverige?
Men اجيت على السويد اي اشغال انت قدمت علي
بس براكتيكات راحت بارا براكتيك
سبب رئيسي بسبب اللغه ما قدرنا نحصل على اي شيء
huvudorsak var det att jag kunde inte språket därför jag kunde inte hitta jobb.
يعني مشكله يعني
det är problemet.
وكورشات عدت راحت يعني من ندرس وننسى يعني ادنس يعني
Alltså det är ju svårt för att vi studerar SFI till exempel, men jag glömmer, det är ju problemet att man glömmer också.
I de ekande korridorerna här på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna möter jag arbetsförmedlaren Tamer Eskandanipour. Han arbetar med Victoria Löberg, med just den här gruppen som står allra längst från arbetsmarknaden. Men det är inte alltid en lätt grupp att arbeta med, säger han. Det är till och med ibland svårt att fixa fram korta praktiker för dem, berättar Tamer.
En stor del av dem klarar inte av det här med kommunikationen. Och då kanske jag behöver de tolk eller någonting. Och vilka arbetsgivare kan vara med och ha tolk under tiden. Vi har haft personer på intervju för praktik. Vi var med dem också på de här intervjuerna. Och sitter vi med arbetsgivare och vi ser alltså arbetsgivare intervjuar dem. Ja, de klarar inte den här kommunikationen. Och då kommer igen det där. Ja, språket. Arbetsgivare kanske inte har möjligheter att ha tid för det här med att sätta någon handledare under praktiktiden. Arbetsgivare har inte tid för det här.
Så fortsätter de båda projektledarna Tamer och Victoria att ge sina förklaringar till varför de möter har så stora problem. Utanförskapet i Eskilstuna är så stort, säger de. Många bor i några av stadens 6 stycken utsatta bostadsområden. Områden som Råbergstorp, Fröslund och Lagersberg har i flera år haft en av de högsta arbetslöshetssiffrorna i hela landet. Råbergstorp hade 45% av befolkningen någon gång varit öppet arbetslösa för något år sedan. Och Arbetsförmedlingens senaste statistik för april i år visar att av de inskrivna som var arbetslösa i Eskilstuna var 60% födda utanför Europa. Och över hälften av dem var som Ali långtidsarbetslösa. När industrierna i Eskilstuna drabbades av den ekonomiska krisen i slutet av 1990-talet blev hundratals lägenheter tomma. Flyktingarna från bland annat Somalia och Irak flyttade då in. Men det fanns få arbeten och de industrijobb som fanns kvar i Eskilstuna krävde hög utbildningsnivå. Och många har därför som Ali nu levt i arbetslöshet i 10-20 år, men också i språkligt utanförskap, berättar arbetsförmedlarna. Och så fortsätter jag med att prata med Ali som sitter i rummet bredvid här inne på Arbetsförmedlingen.
3 gånger till gå till SFI.
Varför slutade du på SFI?
Språksvårt.
Du försökte lära dig svenska på SFI, men du slutade där för det var för svårt. Är det så?
Svårt, ja. Man kan inte göra vad det är.
Jag hade inte intresse.
سبب الوحيد يعني صار
يعني. Det är då orsaken.
Kunde jag inte prata om arbete för sig och yani.
Så jag hade mål att skaffa jobb, men 40% var det intresse att lära mig språk. Jag hade inte 100% intresse.
Men du kan ju inte få jobb om du inte har språk.
يعني الحالات النفسية اللي جتني يعني شوية صدمات اللي أثرت على نفسيتي يعني كنت أروح أرجع المدرسة تعبان.
Alla chock som jag fick tidigare så det var orsak att jag inte kunde koncentrera och lära mig.
Och så ger Ali själv en förklaring till varför han hoppade av de 7 olika praktikplatserna och alla SFI-kurser och varför han lämnade coachen, allt det där som Arbetsförmedlingen gett honom under 16 år. Jag orkade inte, säger han. Min bror och många i min familj mördades i mitt hemland.
يعني وخربوا كل شيء يعني انا من عائلتي تقريبا 10 راحوا يعني الضباط وعندي
min bror, min brors son, min kusin, 10 personer har gått bort på grund av Daesh.
Vad är det för
så عندي حالات نفسيه رحت على الدكتور.
Jag har haft psykisk dåligt mående. Jag har varit hos en psykiatri eller psykläkare. Det påverkade psykisk mående.
Så lämnar Ali, som egentligen heter någonting annat, Arbetsförmedlingens kala korridorer. In i det stora mötesrummet här på Arbetsförmedlingen fortsätter projektledaren Tamer Askanipour och Victoria Löberg att ge olika förklaringar till varför gruppen har så stora svårigheter att komma i arbete. Det handlar om bristen på språk, posttraumatisk stress, främlingsfientlighet, men också om könsroller. Kvinnor från traditionella familjer förväntas jobba hårt i hemmet och de orkar inte ta de jobb som vi erbjuder, säger de.
Och då är det ju svårt att ta sig utanför hemmet till en praktik, en arbetsprövning, ett arbete. Och det kan ju vara språket, men det kan också bero på en ovilja att jobba.
Det är lite kontroversiellt, men du träffar på det.
Ja, det gör jag. De säger det inte rakt ut, men det händer. Man är van att vara hemmafru, man tar hand om hemmet, man lagar mat. Man tar hand om allt, kanske gamla släktingar och sådana saker också. Och då har man varit det kanske i 30 år i hemlandet och så kommer man hit och här är samhället ett annat. Där både mannen och kvinnan behöver arbeta för att få ekonomin att gå runt. Och då blir det en kulturkrock. Men det kanske inte så ofta de säger att jag vill inte jobba, men man, inte med raka ord. Men vi förstår det ändå. Oj, ska jag ut på praktik? Ja, jag kan bara halvtid, för sen måste jag vara hemma.
Och vad säger du då?
Då får jag förklara regelverk utifrån Arbetsförmedlingen. Om man är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program, jobb- och utvecklingsgarantin till exempel, att du har det på heltid. Det innebär att du också ska kunna ta en aktivitet på heltid.
Och Tamer Skandepour bekräftar hans kollega Victoria Löberg säger. De här kvinnorna möter han ofta.
Det blir så här att kulturellt att vi, eller de anser att ja, kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnet och sånt. Om vi pratar om de här länder som de kommer, de har inte haft utbildningsbakgrund, de har inte haft möjligheter till jobb och kulturen där, de här länderna kanske, att mannen som är försörjer familjen, och då blir det inte att de sitter med de här tänkena att jobba eller kommer. Sen kommer till det här nya kultur här och då ställer vi på något sätt krav. Ja, de ska stå till arbetsmarknad förfogande. Hur lätt är för den här målgruppen att lära sig språket, komma till arbetslivet, ha flera barn, fixa det här hemma och ställa krav på dem att de ska lära sig språket? De kommer inte någonstans med det här.
Men sen säger Victoria att om man ställer krav på de här kvinnorna att de måste ut i praktik efter 15 år i Sverige, så är de ofta väldigt glada efteråt. Och hon märker det när de kommer på återbesök här på Arbetsförmedlingen.
Och många när de kommer ut och går det strålande. För de får upp ögonen för något annat än hemmet.
Katarina Gunnarsson på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna för Studio 1.
Och imorgon i P1-morgon efter 7 så debatteras just hur långtidsarbetslösa ska kunna få jobb i Sverige. Och då kommer ni höra Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi och Liberalen Mats Persson, arbetsmarknads- och integrationsminister. Så missa inte det.
Och nu i Studio 1 om cyberattackerna mot Sveriges Television de senaste dagarna. De största som SVT har drabbats av enligt bolagets teknikchef Adam Almberg, som sa så här i P1-morgon i morse.
Ja, men det är såklart alltid allvarligt när man sätter ett system som får samhället att reagera på någonting, att det är allvarligt.
SVTs teknikchef Adam Almberg där alltså. Och med oss nu för att reda i det här.
David Lindahl, expert på cybersäkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Om vi börjar med just överbelastningsattackerna mot SVT. Hur svårt är det att genomföra en sån här attack?
Det beror helt på skalan. Det är enkelt att göra mot ett mindre företag. Det kan du göra med kanske ett par datorer. Men om man ska, i det här fallet så verkar ju angreppen ha kommit från flera olika länder. Och verkar som SVT så har varit stora. Så det som då har hänt antagligen är att någon har hackat ett större antal datorer runt om i världen. Och fjärrstyr dem, använder dem som ett vapen. Det kallas för ett botnet. Och det här kan man hyra som privatperson. Kontakta kriminella organisationer och förklara att jag vill ha den här sajten nedstörd så här lång tid. Så antingen kan man göra det själv eller så betalar man för tjänsten.
Hur menar du att de fjärrstyrs som ett vapen?
Jag menar att man lägger in ett datorprogram på dem som när fjärrstyr, så att det får en order av vem det nu är som orkestrerade. Och då börjar den datorn göra anrop till SVT och börjar göra uppkopplingar och börjar försöka att prata med SVTs datorer. Och det här är relativt liten trafik, så de som äger datorn märker antagligen inte det här. Men om man har ett antal hundra eller kanske ett antal tusen datorer som gör det här, så får man i andra änden där all trafiken kommer samman, där får man en väldigt stor mängd anrop. Och då har man ju alltså använt någon annans egendom för att slå mot, i det här fallet SVT.
Och idag hade ju också riksdagen och Arbetsförmedlingen tekniska problem. Man kunde inte komma in på deras sajter. Kan det här hänga ihop på något vis?
Ja. Vi sitter på cybersidan, så sitter vi med ett fruktansvärt svårt problem. Och det är att angreppen ser likadana ut från den som blir angripen sett. Så säkerhetsfolk sitter och tittar på vi blir angripna med DDoS. En sån här attack som kopplar upp sig många gånger i sekunden och så. Men det ser likadant ut om det är en kriminell organisation som gör det, som om det är en stat som gör det, som om det är en omgång politiska aktivister som gör det. Så man får nästan alltid hålla på och kolla vad är det för övrigt som kommer. Får vi ett meddelande om att det här slutar om vi betalar dem? Ja, då är det antagligen kriminella. Om det dyker upp på nätet att någon har stängt, vi har stängt ner SVT för att de är för eller emot den här parten i Israel-Palestina-konflikten. Ja, då vet man att det är aktivister. Så, men det ser, effekten i målet ser ungefär likadan ut.
Men du, hur väl rustade för såna här attacker är Sverige jämfört med resten av EU?
Jag tror att vi ligger ungefär i paritet. Vi ska komma ihåg att den samhällets infrastruktur, det vi har gjort historiskt har varit att vi har sparat undan några kritiska tjänster. Viktigt meddelande för allmänheten ska vara extremt robust. Medan nu går vi ut på nätet och lägger sändningarna där. De sändningarna kanske tas ner. Men det som händer huvudsakligen är att en nice to have-tjänst blir utslagen. Det som händer var ju att tv-program blir utslagna eller att man kan inte komma in på webbsajten. Man får lägga lite mer tid på att kontakta myndigheterna. Man kanske blir försenad, irriterad. Mm. För ungefär 10 år sedan så hade vi en incident när det var en tv-mast som blev nerplockad av någon som klättrade upp i den och skruvade loss bultar och sen välte masten. Det här är något liknande fast på internet, för att den var inte superövervakad. För vi vet att man kan nå folk via radio, vi kan nå folk via andra vägar. Så det viktigaste är egentligen att se till att den riktigt kritiska infrastrukturen är skyddad. Och sen jobba på att kunna ta upp tjänsterna igen, att se nu pågår ett anfall. Nu aktiverar vi redundansen, nu aktiverar vi dossänkerna och försöker hindra effekterna av angrepp. För vi kan inte ha alla saker skyddade lika stort hela tiden, vi har inte råd med det.
Men bara kort då innan vi slutar, med den beskrivningen som du ger här, har Sverige kapacitet att klara av det här då, eller?
Inte alla sektorer hela tiden. Om vi tittar på vad som hände i Ukraina så har de fått strömavbrott. De har fått banker borttagna. De har fått biljettsystem nedstängda. Och det här är en typ av vapen. Om främmande makt skulle göra det här mot oss, då skulle det ensamt antagligen inte orsaka några större skador. Det skulle kosta pengar och folk skulle bli irriterade. Det är först om det sker någon annan kris samtidigt. Så att man till exempel vid en epidemi inte kan ringa sjukhus eller 112. Kombinationen av cyberangrepp och konventionella angrepp kan antagligen bli mycket värre.
Säger David Lindahl, expert på cybersäkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut FHI. Tack för att du var med i Studio 1.
Och innan vi slutar ska vi hinna med nyheten om att idag öppnar flygplatsen i Mosul, Iraks näst största stad.
Det har gått 11 år sedan Mosul International Airport totalförstördes när IS-styrkor ockuperade stan.
Gunnar Andersson, seniorrådgivare i Sveriges kommuner och regioners Irakprojekt som har stöd från Sida. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har varit i Mosul många gånger, senast i våras. Att den internationella flygplatsen nu öppnar idag, vad betyder det för människor i Irak?
Jag har varit i många provinser i Irak många gånger. Mosul var ett tag sedan, men jag åker dit på fredag igen.
Jaha, varför det? För att kunna landa på flygplatsen då, eller?
Nej, jag försökte söka efter biljetter, men det verkar inte som de är riktigt operativ ännu. Nej, men förstås att flygplatsen öppnar igen har ett väldigt stort symboliskt värde. Det är ju någon slags milstolpe i Mosuls stads återhämtning av all förstörelse. Absolut, för 11 år sedan. 10 juni 2014 var jag på väg till flygplatsen här i Stockholm och då ringde mina kollegor i panik och sa att jag inte skulle åka dit. Och sen vet vi vad som följde av tyranni under många år och sen ett bombkrig som förstörde stora delar av Mosul 2017. Mm.
Och just Mosul som Irak då tillsammans med USA tog tillbaka 2017. Hur mycket är man tillbaka till det normala som det var förr?
Som det var förr vet jag inte om det någonsin kommer tillbaka, men Mosul idag är en stad som vibrerar, det sker otroligt mycket återuppbyggnad, det är folkliv, restaurangliv. Mosul har en väldigt stark identitet, en 5000-årig historia, så att det finns absolut ett framtidshopp i Mosul och det internationella samfundet och Iraks regering har ju hjälpt till att bygga upp inte bara Mosul utan också andra städer. Så att förhoppningsvis är det någon slags positiv spiral man ser också när flygplatsen öppnar.
Och IS hade ju kontroll över stan i 3 år. Vad märks av den tiden idag?
Förstörelsen finns ju delvis kvar, men framförallt så är det ju otroligt många människor som bär på trauman. 10 000 civila dog bara i bombkriget när man skulle befria Mosul. Fruktansvärt många människor rövades bort. Idag saknas fortfarande nästan 3 000 flickor och kvinnor, ofta yazidier. Shiiter, kristna. Så att de mänskliga såren finns ju kvar och rädslan för att IS ska komma tillbaka finns ju där ständigt.
Ja, för nyinvigningen av flygplatsen sammanfaller då med årsdagen för IS-ockupation av Mosul och enligt premiärminister Sudani så vill man då skicka en trotsande signal till terrorister. Men är IS fortfarande ett hot i regionen skulle du säga?
Men jag tror det finns vissa politiska poänger för Al-Sudani och även Mosuls ledning att öppna flygplatsen just nu eftersom det är val till hösten. Så att det är säkert en signal man vill sända. Sen är IS inte alls särskilt prominenta i Irak idag. Det finns celler, det finns sympatisörer men det är inte en särskilt stort problem. Men man bekämpar celler och försöker hålla koll på dem men just idag så är det inget hot.
Nu har ju du varit runt i Irak, beskrev du flera gånger. Vilken roll spelar Irak i Mellanöstern idag?
Ja, men sedan 2003 har Irak varit en skådeplats för internationella och regionala konflikter. Främst Iran och USA, men också Turkiet och Ryssland och Gulfstaterna. Idag har man möjlighet att ha en lite mer självständig politik, lite mer pragmatisk. Man medlar mellan Saudiarabien och Iran. Man var värd för Arabförbundets möte nu i maj. Och tack vare Irans försvagning i regionen så är de inte lika krävande. Och USA tvingas också vara lite mer pragmatisk för att deras roll har också på minska. Sen har man ju otroligt stora utmaningar internt i Irak med klimatförändringar som håller på att ta över stora delar av södra Irak, och vi ser migrantströmmar från jordbruksområden som torkar ut, och man har en ung befolkning, världens yngsta befolkning, stor arbetslöshet, så det finns en otroligt sprängkraft i att ha en sån ung befolkning om det inte finns hopp för framtiden. Men just nu kan vi se att det finns ett litet hopp, men man behöver stöd för sin utveckling.
Och på fredag åker du till Irak och Mosul igen, och vad väntar dig då? Vad ska du göra?
Då hoppas jag det kommer vara fruktansvärt varmt, 45 grader i skuggan. Oj. Sägs det. Men jag ser fram emot att sitta vid Tigrisfloden och äta maskouf, grillad fisk och med mina vänner och besöka de historiska platser som har byggts upp.
Låter härligt.
Det är fantastiskt härligt.
Ja. Gunnar Andersson, seniorrådgivare, Sveriges kommuner och regioners Irakprojekt. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Då så, vi har hunnit med mycket idag.
Det har vi gjort. Och ska vi lyssna vad Ekot har på gång?
Ja, men det kan jag säga. Vi kommer naturligtvis att rapportera om skolskjutningen i Graz i Österrike.
Mm. Och den talade vi ju också om i början av vår timme.
Det var det vi inledde med. Men nu så ska vi börja runda av här, eller vi ska runda av.
Det ska vi göra, och vi har ägnat oss åt mycket, som Helene sa. Bland annat har ni hört Mikael Sahlin apropå Ekots avslöjande idag, och vi har talat om Los Angeles också. Cecilia Tengmark producerade, Helena Groll och Helene Benno här i studion.
Tack för oss.
Landsorg i Österrike efter skolskjutningen där 9 personer dödades. Regeringen föreslås få mer makt att ingripa vid allvarliga kriser och terrorattacker. Många grundskoleelever känner sig otrygga.
Jag blev lite otrygg när jag skulle börja den här skolan, för jag började i 2:an. När jag var ny, då kändes det så, det kändes obehagligt och läskigt.
10-årige Benjamin vet hur det kan kännas. Och så ska vi höra om Vasaskeppets lilla syster i kvart i 6 Ekot tisdag med mig, Angela Wiese-Edelar. Ja, polisen i Graz i Österrike bekräftar att 9 personer dödades i skjutningen i en skola i förmiddags, och den misstänkte gärningsmannen tog sitt liv efter attentatet. Vi ska höra Österrikes förbundskansler.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Burg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie.
Ja, en tydligt berörd österrikisk förbundskansler Christian Stocker på plats i Graz säger att attentatet på en skola i stan var en svart dag i Österrikes historia och en nationell tragedi. Och det är nu bekräftat att minst 9 personer, alltså de flesta elever på skolan, dödades i attentatet när en 21-årig tidigare elev på skolan på tisdagsförmiddagen tog sig in i 2 klassrum i skolbyggnaden och sköt vilt omkring sig med 2 vapen som han hade licens för. Polisen i Graz ryckte snabbt ut i skolan som ligger i de centrala delarna av stan och hade enligt egen uppgift kontroll på situationen efter drygt en kvart. Men efter att ha genomfört sin dödliga attack tog den misstänkte gärningsmannen sitt liv inne på en toalett i skolbyggnaden. Ytterligare 12 personer skadades svårt, 2 av dem har livshotande skador. Den 21-årige misstänkte gärningsmannen kommer enligt polisen från Graz-området, och han hade enligt polisen licens för de 2 vapnen, bland annat en pistol som han använde vid attentatet. Hans motiv utreds dock fortfarande. Attentatet i Graz är det värsta som har genomförts i en skola i Österrike hittills. På senare år har dock mindre attentat genomförts i andra skolor, vilket bland annat lett till en debatt om säkerheten på landets skolor och om landets vapenlagar. Den österrikiska regeringen har utlyst 3 dagars landsorg, och på torsdagen kommer också en nationell tyst minut att genomföras. Och det högernationalistiska partiet FPÖ har beslutat att ställa in sin partikongress som man skulle ha genomfört i helgen och genomföra den i höst istället. Daniel Alling, Berlin.
I Gaza uppger det Hamas-kontrollerade hälsodepartementet att 36 människor dödades när den israeliska armén öppnade eld vid matutdelningscentraler idag. 200 människor ska ha skadats. Den israeliska armén uppger för Ekot att man sköt varningsskott mot vad man kallar för misstänkta som utgjorde ett hot mot de israeliska trupperna.
Bilderna på slitna ambulanser som transporterar dödade och skadade till delvis fungerande och sönderbombade sjukhus upprepar sig dag för dag i Gaza. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till matutdelningsställen skjutits till döds av israelisk militär vid olika distributionscenter i både södra och mellersta Gaza. Centren tillhör det kontroversiella israelisk-amerikanska stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation. De flesta skadade och dödade utsattes för beskjutning av den israeliska armén vid så kallade Netzarim-korridoren, som Israel den ena stunden beskriver som en stridszon och den andra som ett område där humanitärt bistånd delas ut. Området är plöjt och svårt att ta sig igenom både till fots och med bil, vilket försvårar att ambulanserna når skadade i tid. Det berättar läkaren Mohammed Abu Safia till nyhetsbyrån Reuters. Läkaren Abu Salmiya larmar om att flera av de skadade kommer avlida på grund av brist på mediciner och medicinsk utrustning. Den israeliska armén uppger till Ekot att man känner till rapporter om flera personer som skadades i området när armén, citat, sköt varningsskott mot misstänkta som utgjorde ett hot mot trupperna. Samar Hadros, Jerusalem.
Vi ska till Bryssel nu, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag la fram EUs 18:e sanktionspaket mot Ryssland. För en stund sedan så pratade jag med vår korrespondent Andreas Liljeheden som berättade så här om vad paketet innehåller.
Det ena är energi och det andra är banker. Och på energiområdet så är det egentligen flera åtgärder. Dels ett lägre pristak på olja som EU vill se. Man har ju redan ett pristak på rysk olja som ligger på $60 per fat. Det vill man sänka till $45 per fat. Sen så vill man också rikta nya sanktioner mot den ryska skuggflottan. Fler fartyg i den flottan som används då för att runda EUs existerande oljesanktioner. Och sen så vill man också se ett förbud för företag i EU att genomföra transaktioner kopplade till gasledningen Nord Stream. Och det där är intressant eftersom det är vissa som har nämnt att man skulle potentiellt kunna köra igång den där ledningen igen, köpa gas från Ryssland, men med de här sanktionerna så vill kommissionen stänga den Nord Stream-dörren för gott egentligen. Sen på bankområdet så är det framförallt transaktionsförbud då för ytterligare 22 ryska banker.
Du nämnde sänkt pristak på olja. Kommer det att få någon effekt?
Ja, det är en bra fråga. Von der Leyen sa själv att man vill sänka pristaket för att anpassa till rådande marknadspris. Det vill säga att inte göra det lika lönsamt för Ryssland att sälja sin olja, minska inkomsterna till den ryska krigskassan. Men när jag har pratat tidigare med energiexperter så har de velat se ett betydligt lägre pristak eftersom produktionskostnaden för rysk olja i snitt ligger runt $15 per fat enligt de experterna. Så att Ryssland skulle ju fortfarande göra en vinst här även om man sänker priset eller taket till $45 per fat. Sen är inte detta någonting som EU gör helt på egen hand, utan man vill, som man har gjort tidigare, samordna detta med andra länder. Det här diskuteras inom G7-kretsen, det vill säga även med USA. Och det är också ett G7-möte i Kanada i början av nästa vecka där den här frågan ska diskuteras.
Säger vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Här i Sverige ska regeringen få ökad makt vid allvarliga kriser i fredstid, som till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller pandemier. Detta enligt ett förslag om ändringar i grundlagen som regeringen lämnar till riksdagen idag. Vi ska höra justitieminister Gunnar Strömmer.
Och vad det här handlar om då, det är att ändra grundlagen så att det ska finnas klara och tydliga regler för hur Sverige kan styras demokratiskt, effektivt och rättsenligt i krig och i andra kriser.
Enligt förslaget till ändring av grundlagen i regeringsformen som regeringen nu lägger fram och som stöds av 7 av 8 riksdagspartier kommer en regering i ett allvarligt krisläge att kunna få möjlighet att fatta beslut som normalt sett skulle ha tagits av riksdagen. Till exempel i samband med en kärnkraftsolycka. Regeringens beslut ska sedan i efterhand prövas av riksdagen och godkännande kräver 3/4 majoritet, men kan som längst gälla i 3 månader. Det enda parti som inte stödjer förslaget är Miljöpartiet, som anser att det finns en risk att en regering kan få för stor makt och att den kan missbrukas. Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, poängterar att det är mycket som inte är reglerat i grundlagen idag och att förslaget tvärtom kommer att minska risken för maktmissbruk av en auktoritär regering.
Jag tror att vi på det sättet minskar det utrymmet högst påtagligt. eftersom vi tydliggör att nu ska det finnas en grundlagsreglerad ordning för hur regering och riksdag ska fatta beslut också i andra kriser än krig och krigsfara. Och att det är väldigt tydligt att i slutändan så kommer riksdagen alltid ha sista ordet.
Reporter här var Erik Ridderstolpe. Det här är Kvart i sex i EKTP1. Om en stund så handlar det om skiljetecken. Gillar du att använda semikolon eller punkt? Och säger det i så fall något om dig som person? Ja, det ska vi höra mer om lite senare. Men nu när klockan är nästan precis 6:06 så ska det handla om den svenska skolan. Var femte elev känner sig otrygg i skolan, visar en rapport från Skolverket. 10-årige Benjamin kommer ihåg att han kände sig lite otrygg när han var ny elev på sin skola.
Jag blev lite otrygg när jag skulle börja den här skolan, för jag började i tvåan. När jag var ny, då kändes det så, det kändes obehagligt och läskigt. Typ. Nya personer i skolan.
Majoriteten av grundskoleeleverna känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Men 2 av 10 elever känner sig bara ibland, sällan eller aldrig trygga i skolan. Det visar Skolverkets nya rapport. Och det här är allvarligt, menar Thomas Furusten, som är undervisningsråd på Skolverket och författare till rapporten.
Det ska ju vara nolltolerans mot rädsla i skolan. Så det är klart att vi ser allvarligt på det.
Det skiljer sig dock åt mycket mellan olika skolor.
Det finns skolor där i princip alla elever känner sig trygga, och det finns skolor där inte ens hälften av eleverna känner sig trygga. Så att det är verkligen stora skillnader mellan skolor här.
Och 10-åriga Folke har en idé på vad man kan göra om man känner sig otrygg.
Prata med vuxen. Ja, till.
Folkes kompis Dante tycker dock att de vuxna behöver sprida ut sig lite mer över skolgården på rasterna.
Vuxna står ju mest liksom in på en viss plats. De borde spridas ut lite mer. Just det. Så att de kan se allt.
Och för att komma till rätta med problemet att många elever känner sig otrygga är det viktigt just att lärare agerar så fort de ser att någon blir utsatt för en kränkning eller mobbning, säger Thomas Furusten.
Om skolpersonal inte agerar kraftfullt när en elev blir utsatt så riskerar det att skapa en kultur på skolan där olika kränkningar normaliseras.
Reporter här var Elsa Ivarsson. Priserna på bostäder ligger nästan helt stilla och det kan bidra till att försäljningar tar längre tid, säger Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
Ja, priserna har ju knappt rört sig på ett år. Bostadsrätterna har gått upp 1% ungefär och villapriserna står still. Därför kan man också säga att prisnivån är förutsägbar.
Det händer alltså inte mycket med priserna på bostäder just nu. Han säger att det generellt inte är några stora budgivningar och att det heller inte blir ett högre slutpris än det som var utgångspriset.
Och det är ju det som präglar hela marknaden, trögheten, lugnet. Alltså man har inte den här budhetsen. Det finns liksom självklart finns det områden typ Stockholms innerstad där det sker enorma budgivningar och priserna går upp långt över utgångspris. Men sett i hela riket så ligger vi ungefär på samma pris. Alltså slutpriset ligger på samma som utgångspriset i stort.
Det tar också relativt lång tid att få sålt bostäder. Men däremot så är det mer fart när det kommer till antalet sålda villor som hittills i år ligger på rekordnivåer, säger Hans Flink.
Och det görs ju väldigt, väldigt mycket affärer. Om vi tittar på villaförsäljningen som fortsätter att vara på en hög nivå, den är tredje högsta någonsin för maj. Och ser vi på hela perioden januari till maj så är det rekordnivå.
När Riksbanken kommer med ett räntebesked nästa vecka så förväntar sig många ekonomer att banken kommer sänka räntan, vilket skulle göra det billigare att låna pengar. Och det är något som kan påverka bostadsmarknaden, säger han.
Det blir som en vitamininjektion kan man säga.
Reporter Victor Jensen. Ett 30-tal investerare var på plats när stålföretaget Stegra visade upp bygget av Sveriges nya stålverk som nu växer fram i Boden. En som var där för Scanias räkning var Maria Perhart och hon var nöjd med det hon såg.
Det känns bra, jag har varit här några gånger förut men det är kul att se hur stålverket växer fram.
Känns det som att det här är ett projekt som du tror på?
Absolut. Sen så är det ju förenat med stora svårigheter eller utmaningar såklart. Men Jag tror att det behövs för den gröna omställningen.
Ja, stålverket som nu växer fram i Boden är tänkt att fördubbla Sveriges stålproduktion. Men genom att hela anläggningen är elbaserad slipper man de stora utsläppen av koldioxid som masugnsbaserade stålverk har. Franska investeringsbolaget Dementer är en av de som investerat i Stegra. Och Asiagoar, som var på plats i Boden idag för företagets räkning, säger att Stegras projekt är det bästa i Europa just nu när det gäller att bygga en ny grön industri.
We strongly believe that this project is the best project in Europe because we have been assessing many others projects and we think that Boden projects benefit from the best area in which we should be.
Martin Basse, Stegras chef för anläggningen i Boden, och enligt honom håller om den tajta tidplan som gäller för projektet.
Absolut. Så vi kommer att ha våra första calls som går ut under andra halvåret nästa år.
Kommer pengarna att räcka, tror du?
Jo, men det gör det.
Du är helt säker?
Ja.
Reporter här var Erika Sundén. Så tar vi marknadsnoteringarna. Stockholmsbörsen stängde oförändrad. London upp 0,2% och i Frankfurt backade börsen med 0,6%. I New York är Dow Jones oförändrad så här långt. Nasdaq upp 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 60 öre och en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Vasaskeppets lilla syster Falken har hittats på botten av Finska viken. Det här skeppet hittades för 50 år sedan och det har nu identifierats av arkeologen Niklas Eriksson vid Stockholms universitet. Och det gjordes med hjälp av ett fynd på skeppet.
Det var jättekul, såklart. Jag blev eldologer så att jag sprang ut ur mitt arbetsrum och haffade en kollega och berättade att nu måste jag berätta en häftig sak. Nu har jag faktiskt identifierat ett skeppsvrak som jag inte visste existerade.
Och det var inte vilket skepp som helst som Niklas Eriksson hade kunnat identifiera. Falken, ett 35 meter långt, lyxigt fartyg från 1600-talet som skeppat många kändisar under sina år.
Falken användes just som en limousin att färdas mellan olika städer i stormaktssvenska riket. Så att Lennart Torstensson och Johan Adlers Alvius, Karl XIX Gustav, innan han blev kung.
Även om Falken ligger på botten av Östersjön kan man få en ganska bra bild över hur skeppet såg ut. På Vasamuseet i Stockholm pekar Niklas Eriksson på alla detaljer som Falken har i likhet med sitt äldre syskon. Balkongen är i aktern, spisen inne i skeppet som ska kunna mätta många trupper. Samma öppningar på skeppets sidor för kanonerna. Och kanske har Falken även ett lejon, precis som Vasa har längst fram i fören.
Vi står ju här under galjonen på Vasaskeppet. Alltså den här stora plattformen som är full med skulpturer som skjuter fram framför fören. Och längst fram så finns ju det här galjonslejonet.
Exakt varför Falken sjönk kommer vi nog aldrig få veta, menar Niklas Eriksson. Skeppet ligger förlist vid Porkala Udd i Finska viken och har länge varit ett oidentifierat skepp. Men med hjälp av ett fynd som Niklas Erikssons kollegor i Finland gjorde på skeppet kunde han knyta ihop trådarna.
Och då berättade hon att det hade bärgats ett svenskt mynt från 1636 från vraket.
Så det var det här myntet som var den sista ledtråden, eller?
Ja, det pekade i rätt riktning så att säga.
Niklas Eriksson, forskare vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona. Hur vi uttrycker oss i skrift säger ofta något om vilka vi är. Men inte när det gäller vilka skiljetecken vi föredrar. Det här säger Anders Svensson, redaktör för Språktidningen, som undersökt svenskarnas favoritskiljetecken.
Det här är ju spännande på det sättet att det finns ingen som helst politisk dimension. Om man kikar på en massa olika typer av språkfrågor så brukar man kunna hitta någonting som har en politisk koppling. Och det gäller till exempel om man föredrar tilltal med du eller ni, eller om man uppskattar det könsneutrala pronomenet hen.
Men även om det inte går att se politisk koppling så verkar vissa skiljetecken hänga ihop med utbildningsgrad.
De som studerar idag eller som någon gång har läst på högskola och universitet, de är väldigt, väldigt förtjusta i semikolon. Medan det är inte ett skiljetecken som går hem så väl i andra lager.
Men svenskarnas favoritskiljetecken, de använder nog alla.
Den främsta favoriten är ju punkt. Det är ju det vanligaste skiljetecknet i svenskan också. Mm. Men det är ju en seger med målfotomarginal. Nummer 2 är utropstecken och det är inte heller långt till kommatecken som kommer på bronsplats.
Reporter William Thomas, så ska jag bara rätta en uppgift i inslaget om Stegra. Chefen där, han heter Niklas Wass och ingenting annat. Nu över till Radiosporten med Per Karl.
Som börjar med att berätta att IFK Göteborg har anmälts till fotbollförbundets disciplinnämnd för händelsen då en åskådare tog sig in på plan på Gamla Ullevi i den allsvenska matchen mot Öster. Den här supporten som tog sig in försökte slå en spelare i Öster. Fotbollförbundets riksombud har utrett händelsen och gjort en anmälan och det är nu upp till disciplinnämnden att avgöra om IFK Göteborg levt upp till sitt ordnings- och arrangemangsansvar när det gäller att motverka ordningsstörningar. Skulle disciplinnämnden komma fram till att IFK Göteborg inte levt upp till kraven så kan klubben komma att bestraffas. Om en knapp timme så spelar fotbollslandslaget mot Algeriet i Stockholm. Matchen är den sista träningslandskampen innan VM-kvalet startar i höst för spelarna. Så handlar det om att visa förbundskapten Jon Dahl Tomasson att man förtjänar en plats i VM-kvalet. Och en av frågorna är vem som ska vara första målvakt. Robin Olsen spelade och höll nollan mot Ungern i fredags. Ikväll är det Victor Johansson som ska försöka spela sig till en startplats.
Jag vill alltid göra det så bra som möjligt så att jag lägger ingen extra press på mig själv och gör något utöver det vanliga utan jag går in och gör som jag brukar.
Matchen den hör ni i Sportextra i Sveriges Radio P4 eller i appen Sveriges Radio Play. Klockan 6:05 börjar sändningen.
Tack för det, Radiosportens Per Karl. Då hinner jag bara säga också att 6:15 Ekot producerades av Emil Östman.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen. Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå runt Ungern? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 10 juni. Förmiddag är det. Det är tisdag. Andreas Liljeheden finns på plats i Bryssel. Hej på dig, Andreas.
Hallå då.
Du, Andreas, i veckan blev ju den segelbåt som klimataktivisten Greta Thunberg fanns ombord på stoppad och bordad på internationellt vatten. Ombord på den här båten fanns alltså 12 aktivister som var på väg från Italien till Gaza med nödhjälp till de behövande där. Men bland de här resenärerna, Andreas, så fanns också en fransk Europaparlamentariker.
Rima Hassan heter hon. Hon har palestinsk bakgrund men är fransk ledamot, hör till vänstergruppen och medlem i La France Insoumise, alltså Mélenchons okuvade Frankrike. Hon är en av de aktivister eller som var med på båten som har vägrat skriva på ett deportationsdokument för att lämna Israel och då ska hon då ställas inför rätta i enlighet med israelisk lag enligt israeliska medier. Och det där i frågan vad som händer i så fall, för Rima Hassan har ju åtalsimmunitet som alla andra EU-parlamentariker. Så att exakt hur det här ska funka är fortfarande oklart för mig i alla fall.
Men den politiska aktivismen, den har sträckt sig utanför Europaparlamentets plenissal flera gånger den senaste tiden. I Ungern har nämligen Pridefestivalen blivit ytterligare en anledning för att delar av EU-gardet ska gå i polemik med sin mest värdekonservativa medlemsstat. I mars antogs alltså en lag som förbjuder prideparader i Ungern, en i raden av inskränkningar mot HBTQI-personer under Viktor Orbáns styre. Hur komplicerad är relationen mellan EU och unionens truligaste medlemsland? Och för att prata om det här så ska vi säga hej till ytterligare två personer. Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot som just har kommit tillbaka efter ett besök i Ungern. Och så Sara Svensson, statsvetare med fokus på Ungern och ungersk politik baserad vid högskolan i Halmstad. Hej på er!
Hej!
Hej.
Och vi börjar med dig, Andreas. Det här har alltså lett till en del protester inom EU-maskineriet. Hur har de yttrat sig?
För några veckor sedan så var det ju möte med EU-ministrarna och där man hade då de här återkommande förhören med Ungerns minister. Och där så var det ganska många EU-länder som skrev ett brev inför det här mötet. Om det var 16 stycken tror jag, Sverige bland annat skrev under, men också tunga länder som Tyskland, Frankrike, där de verkligen uttryckte djup oro över utvecklingen i Ungern. Dels kritik mot tidigare lagar som träffar hbtqi-personer i Ungern, men inte minst då den här nya lagen som i praktiken förbjuder Pride-festivalen eller Pride-paraden. Och de uppmanar också EU-kommissionen att agera på ett mer kraftfullt sätt, att använda alla lagliga medel som de skrev för att förmå Ungern att backa på det här. Sen så vid sidan av detta, vid sidan av medlemsländerna, så har också ett 60-tal EU-parlamentariker skrivit ett annat brev där de riktar hård kritik mot kommissionen för hur kommissionen har bemött detta. Och det grundar sig på att kommissionen har, enligt medieuppgifter i alla fall, har Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, uppmanat sina kommissionärer att inte åka till Budapest och delta på Pride-festivalen. Och det är det här som de här 60 parlamentarikerna riktar kritik mot. De menar att det är kommissionens uppgift att se till att alla upprätthåller EUs regler. Kommissionen gör inte sitt jobb i det här fallet. Och det var framför allt parlamentariker från vänsterfalangen som skrev under. Det var vänsterpartister, det var gröna, socialdemokrater och även liberaler. Och det var en ledamot från EPP, det var en irländsk parlamentariker. Och det är ju ganska många parlamentariker som sagt att de ska faktiskt resa till Budapest och delta på Pride-festivalen, och även flera svenska parlamentariker.
Och varför vill inte Ursula von der Leyen stab att man ska trampa Viktor Orbán på tårna?
Alltså, de har ju inte sagt det här offentligt, att ni får inte åka till Budapest, men det rapporteras som sagt att det kommer.